Välkommen till detta 26:e avsnitt av Supermiljöpodden. De nordiska länderna vill visa framfötterna i klimatfrågan. Forskningsfusk har avslöjats på det heta ämnet mikroplast och ungdomar känner sig rätt deppiga över framtiden. Detta och mycket, mycket mer. Och i studion som vanligt, Vera Telemo och Ellen Palm. Och välkommen till studion, Ellen. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra, tack. Våren har precis anlänt.
Ja, det har den verkligen. Magnolierna blommar här i Lund där vi sänder idag båda två. Och det är väldigt härligt.
Fantastiskt fint.
Ja. Har du gjort något trevligt på sistone som har med miljö att göra?
Ja, det är väl liksom allt ens levande har väl med det på något sätt att göra. Men jag var för några veckor sedan nu på ett föredrag om med en brittisk klimatforskare som heter Kevin Anderson. Som, ja, föredragets titel var: kan man forska kring klimatfrågan och fortfarande flyga och behålla liksom trovärdighet?
Och kom man fram till att man kunde det eller inte?
Det var ett väldigt bra koncept. Först var det att han pratade i 45 minuter och sen var det ett workshopformat där man samlades i mindre grupper och diskuterade, ja, men både, där man diskuterade flygfrågan i tre olika sfärer på något sätt.
Och är det, för jag tänker att det här är ett generellt ganska stort bekymmer som jag tänker många klimatforskare förmodligen tampas med, eller jag tänker att de flesta ändå är medvetna om sin egen klimatpåverkan när de flyger, men ändå väljer många att flyga. Så fick man en känsla av att det var någonting som, fanns det liksom någon form av konsensus i?
Ja, jag tror att många gick hem och sen tittade på hur de kunde göra sin nästa resa. Alltså många har ju kanske en konferens eller en kurs eller som kommer upp snart som de ska boka en resa till, och många, i alla fall av mina kollegor, gick hem och sen undersökte möjligheterna för att ta tåget till exempel. Mm. För en av hans teser var ju det här att liksom, det är ju den rika världen som förorenar absolut mest, och klimatforskare är inte de absolut fattigaste i världen liksom, utan de har pengar och åker med flyg både till i jobbet och kanske privat. Mm. Och hur, vad sänder det för signaler liksom till resten av samhället att man säger att det här är alarmerande och vi tar det på absolut största allvar, men sen inte beter sig därefter? Och det tycker jag, det är en intressant diskussion om det här, om liksom förändringen ska ske på individnivå eller på samhällsnivå eller liksom strukturell nivå. Mm. Och ofta brukar man väl hävda att så här, ja, men det handlar om att det finns vissa system som man som individ eller som konsument inte kan rå över, utan som är högre upp i kedjan. Liksom. Mm. Men han tog på något sätt tillbaka individens ansvar in i bilden. Mm.
Jo, men för jag kan tycka, eller att för mig så känns det ju som att man som individ har ett ansvar, eftersom system kan ju alltid vara fel. Och har man råkat bli medveten om att systemen är fel, så bör man ju göra så gott man kan för att inte bara vara fast i systemen. Alltså extrema system är ju liksom Nazi-Tyskland till exempel. Det var också ett system man kunde ha följt. Liksom. Och nu säger jag inte att det är samma att flyga som att vara nazist under 30-talet. Men det är ändå lite samma princip. Att någonstans har ju individen ett ansvar. Men samtidigt så är det ju så att de systemen vi har gör det väldigt svårt att ta det ansvaret. Och jag tänker att det är ju fortfarande en viktig fråga, att när du har ett jobbklimat som säger att du hinner inte ta tåget eller det är inte accepterat, så är det klart att det är väldigt svårt att ta det beslutet. Man måste vara väldigt stark.
Ja, och det samtidigt finns liksom en, kanske inte i mitt fält, men i många andra fält finns det liksom en förväntan på att man ska göra fältarbete i Sydamerika och man ska åka på konferens i Australien, och då blir det helt plötsligt väldigt svårt.
Ja, och där kanske man måste fundera lite över, och jag tror ju verkligen att det finns positiva saker med att ha ett klimatmöte i Paris där folk, även om alla måste flyga in, så tror jag att det leder till större liksom, nytta förstås. Men jag tänker att det poängen med att man ändå ska försöka minska det i den mån det går är nog ändå väldigt viktigt, för att som han säger, det är ju väldigt svårt att säga att sina barn slutar röka om man själv röker, för att det är ju någonting som rimmar ju inte helt bra. Men det är i alla fall bra att du blev inspirerad. Och jag tänker att det kan vara bra för alla oss att sitta hemma på kammaren och fundera lite över ens egna resa och andra vanor.
Nordisk klimatdeklaration. I dagarna träffades de nordiska klimat- och miljöministrarna på ett möte i Oslo och kom överens om en nordisk klimatdeklaration. Och en av anledningarna till detta är att andra länder, här kan man väl läsa USA, väljer att sakta ner sitt klimatarbete. Och med anledning av det så vill man poängtera att det är viktigt att det finns någon som tar på sig ledartröjan och på allvar tar Parisavtalet på allvar.
Ja, och det verkar ju som att de verkar ju som att de kommer fram till mycket och som att de är nöjda över att de har skrivit på det här. Men jag tyckte en första reflektion som kanske inte har med klimat att göra är att det var en klimat och på något sätt en plast. Håll Sverige rent deklaration. Ja, jag förstod inte helt.
Men det var något annat. Det kändes som att de tog tre liksom major beslut och att en var den här klimatdeklarationen och sen att de också gjorde en plaststrategi.
Ja.
Och sen en tredje som jag glömt nu.
Ja. Men jag bara reagerade på det för jag tyckte det var roligt att plasten hamnar i samma som klimat. Alltså att det var samma nivå av beslut.
Mm.
Jag hade liksom förväntat mig att kanske men klimatet kanske har med någon annan jättestor utmaning att göra. Kanske fosforreserven eller jag vet inte. Eller knappt någonting alls. Men just så här, klimat och plast.
Men det är väl att man tycker att båda två problem. Alltså för den här handlar ju framförallt om plast som nedskräpning. Liksom,
ja.
Och att det handlar om en, att det är ett internationellt arbete. Liksom.
Ja, det är sant. Och de skriver också att det är länder med mycket kust. Och de ska också ha den första nordiska håll Norden rent.
Mm-hmm.
Nu på lördag. Så det kan man vara med om man vill praktisera. Men det handlar i varje fall om klimat och att de nordiska länderna bör visa framfötterna i detta.
Men och frågan är då, kan verkligen Norden som ändå är ganska liten till befolkning och liten till utsläpp, kan Norden påverka utsläppsjättar som USA?
Ja, och det är ju en väldigt svår fråga. Men alltså det här är en helt personlig reflektion, så tycker jag ändå att det är bra, tror jag, att dels att de går ihop som Norden. Det är ändå en hyfsat, en enhet som ändå går att ena. Och länder som har ganska lika förutsättning. Det är alla rika länder, det är alla länder som redan har kommit ganska långt i klimatarbetet, tänker jag. På vissa fronter, inte inom konsumtion och så vidare, men ändå i så här,
inte genom utvinning av olja till exempel.
Till exempel Norge, inte. Nej. Verkligen, och det är ju också motsägelsefullt förstås. Men samtidigt som, ja, det är ju bättre. Jag vet inte, det hade ju också varit dumt om de inte gör någonting i Norge bara för att de har så mycket olja.
Nej, exakt. Och klimatministern, svenska klimatministern Isabella Lövin hävdade i ett pressmeddelande att det arktiska samarbetet som finns, där Norden samarbetar med då USA och Ryssland och andra länder, i det samtalet så har Norden en ganska stark röst.
Mm.
Och då kan det vara viktigt i den kontexten att ha en enad front kring vikten av klimatarbetet.
Ja, verkligen. Och där tänker jag dels eftersom klimatförändringar är så tydliga på Arktis och för alla oljeborrningar och all landgrabbing som nu händer, eller det blir inte riktigt land då, det blir seagrabbing. Jo, så jag tror verkligen det, men sen samtidigt så läste jag ett par debattartiklar från, jag tror, Nordiska ministerrådet. Någon hade skrivit en debattartikel i DN om att det här med att Norden ska ställa om så snabbt att det egentligen inte är så kostnadseffektivt. Och han tyckte istället att man borde investera pengar i fattigare länder så att de kan ställa om. För där kan man få, för varje investerad krona kan du få mycket mer utsläppsminskningar.
Mm.
Men då var det ju någon annan som svarade förstås att man gör ju det här också för att ställa om och också för att det är affärsmässigt en bra idé att ställa om redan nu. Och där, det är ju en jättesvår fråga. Alltså, det är nog helt omöjligt att veta liksom, exakt vilket som är det bästa för klimatets skull.
Ja, långsiktigt.
Långsiktigt,
liksom.
Ja. Mm. Mm. För det har ju talat mycket om att det är viktigt att ha en förebild och det är viktigt att se att det går. Att ha en stark ekonomi och ett hållbart samhälle. Och det är klart att går det, om man kan visa det, då är ju det väldigt bra.
Ja, frågan är om man kan det. Det kom ju bland annat då en brasklapp om det här med den norska pensionsfonden eller oljefonden. Och ja, kan Norge liksom verkligen stå bakom en sån här klimatdeklaration på ett seriöst sätt? Liksom? Är det trovärdigt?
Mm. Det är lite som med Kevin Andersson. Är det trovärdigt med ett oljeland som står bakom den här klimatdeklarationen?
Ja. Ja, oavsett vilket så är det ju relevant, tror jag. För senast här i dagarna så stod det klart att amerikanska EPA, alltså Naturvårdsverket, har i mångt och mycket tagit bort all text om klimatförändringarna på sin hemsida. De hävdade precis som då under när presidenten tillträdde att det handlar om att hemsidan ska göras om. Mm. Men personligen har jag väldigt svårt att tro att det kommer bli en förbättring av deras information om klimatförändringarna, utan snarare... Nej. Någonting annat.
Ja, det var intressant. Jag var inne och klickade runt lite på deras hemsida idag. Och när man kommer till klimatförändringssidan så finns rubrikerna så här: What can I do? Typ så här, climate change, the science. Typ. Och alla de här man klickar så står det: The page is under construction. Och på alla dem, bara dem också. De andra sidorna funkar ju som det. Så att, ja... Jag tror det finns all anledning att tvivla på att president Trump kommer att göra några stora insatser för klimatet. Och därför så kanske andra länder behöver ju komma samman. Det är ju helt klart i varje fall. Och frågan är om det är trovärdigt eller inte. Det kanske måste göras ändå.
Misstänkt forskarfusk. Två forskare vid Uppsala universitet misstänks för fusk kring en studie som de har gjort på hur torskägg påverkas av mikroplaster. Och i den här publicerade artikeln, som är publicerad i den flådiga tidningen Science, så hävdar de att det finns ett negativt samband mellan koncentrationen av mikroplaster och torskäggens kläckning. Och dessutom hävdar de att fiskarna föredrar plast framför verklig föda.
Mm-hmm. Alltså att de ser fel?
Att de hellre äter plast än mat. Mm. Som ju förmodligen beror på att de bedömer dem fel, precis som du säger. Inte att de tror att det är smarrigare. Liksom.
Nej.
Och den här artikeln då har blivit anmält av ett annat gäng forskare som var på samma laboratorie samtidigt som de här berörda forskarna. Och de ifrågasätter möjligheterna att komma fram till de här resultaten med den utrustning som fanns på plats. Mm. Så det gäller mängden fiskägg och olika storlekar på behållare och liksom praktiska fysiska hinder för att kunna dra de här slutsatserna.
Mm.
Och dessutom har det visat sig att det har saknats etikprövning från den djuretiska nämnden för just det här försöket som de säger att de har gjort då.
Och, det är allvarliga anklagelser ändå.
Ja, det är det verkligen. Och forskarna då säger att, att de har originaldata såklart som visar det här som de säger i artikeln. Men att en dator har kraschat och att Uppsala universitets backup-system hade någon slags bugg som gjorde att det inte fanns backup. Och därför kan de inte presentera sin originaldata.
Det verkar ju som en uggla är begraven, eller vad man säger.
Ja, alltså man kan ju som vanligt inte döma någon förrän någon är dömd, men det är ju väldigt allvarligt och i alla fall så som det ser ut, så som det här ser ut just nu. Och ja. Jag tänker också att den här, alltså själva frågan i sig om mikroplasternas påverkan på djurlivet, den har man ju liksom, den är ju inte kartlagd än. Liksom. Man brukar ofta säga att man inte vet den exakta, alltså man kanske kan uppskatta mängden partiklar i havet men inte dess faktiska påverkan på ekosystemet. Och jag tänker efter en sån här, alltså oavsett om de blir dömda eller inte så kommer det ju vara en förtroende kris kring mikroplasters påverkan på fisk. Liksom.
Ja, men verkligen. Och det var det jag tänkte. Att det var också lite det som var tanken i den här klimatdeklarationen, eller den här deklarationen, att de också nämnde mikroplast. Och så tänkte jag att just de här två nyheterna kom väldigt samtidigt. Och så tänkte jag på det, att mikroplast har ju verkligen fått det här uppsvinget. Och till och med i den här nordiska överenskommelsen. Och sen samtidigt kommer det här liksom, forskningsfusket. Vilket kanske visar på att alltså det är ett jättenytt fält och det är väldigt många som vill dra väldigt mycket slutsatser, och jag tror att det finns mycket pengar i det också eftersom regeringar och så vidare satsar verkligen på det här ämnet.
Ja, visst.
Men samtidigt så är underlaget väldigt, väldigt lite, och det här är ju också, den här typen av data är ju inte riktigt som så här statistik som redan finns, utan det är ju rådata du måste samla in rent fysiskt. Det tar fruktansvärt lång tid.
Ja, visst.
Och ändå kommer alla de här rapporterna om hur det man tror att det ska vara då. Eller? nu ska vi inte säga, alltså, självklart så måste de ju få försvara sig och det kan ju vara så att de har gjort allting rätt. Men jag tycker verkligen att det är en viktig sak att ha med sig när man läser forskningsartiklar eller annan media, precis som i allting, att man måste liksom, ja, det är svårt att vara expert på alla ämnen, men det är ändå viktigt att...
Och förhålla sig kritisk till information man läser om. Liksom. Och framförallt när det är så här heta ämnen som många kanske vill bli experter på eller vill erövra.
Så varje gång du läser någonting som du känner är lite ett buzzword, typ som mikroplast, resiliens,
circular economy,
circular economy, så höj lite extra på ögonbrynen och kolla lite på metoderna. Ungdomar i Sverige visar oro inför framtida miljöförstörelse. En ny avhandling från Uppsala universitet har visat hur unga människor har en hopplös syn på miljöfrågor och känner sig maktlösa inför utmaningen som framtida klimat- och miljöförstöringar faktiskt ger oss. Och då funderade jag lite, när jag läste det här om ungdomarna, så funderade jag lite på både dig och mig, hur vi har ändå hållit på med miljö länge. Vi kanske har haft våra deppar, eller särskilt jag, då jag känner att, precis som de här ungdomarna, känner att det är hopplöst. Men vad, har du någonting som du tänker så här, vad är det som gör dig positiv?
Ja, jag måste erkänna att jag just nu inte kanske är så positiv som jag brukar vara eller sådär. Så jag vet inte riktigt
om jag är rätt person. Catch you in a bad moment.
Ja, verkligen. Ja.
Vad är det som gör dig negativ?
Det som ändå gör att jag inte helt deppar ihop är ju ändå det här att det händer så pass mycket.
Mm.
Alltså, och det, jag vet ju inte om det är en fråga om att jag läser mer och därför vet mer om vad som, om olika initiativ som händer. Eller om det faktiskt är så att det händer mer. Men jag tror, jag inbillar mig ändå att det är så att alltså miljö- och klimatfrågor har kommit mycket, mycket högre upp på agendan de senaste åren. Och att även... Jag tycker att i de absolut mest absurda sammanhang kan höra människor säga så här, ja men det här är ju inte bra för miljön. Sen kanske de inte agerar på det, men det finns en medvetande grad bland människor. Och det är ju för att de har fått det indoktrinerat någonstans på arbetsplatsen eller i skolan eller vad vet jag. Och det tror jag ändå gör att det finns en acceptans för åtgärder som handlar om miljö- och klimatfrågor.
Ja, det
och att det därför finns liksom utrymme att agera för makthavare eller företag eller privatpersoner.
För det som jag tycker att jag på senaste tiden har jag inte upplevt att medierapporteringen för miljö- och klimatfrågor har varit särskilt hög. Eller det mediala intresset. Men samtidigt har jag en känsla av att, precis som du säger, att det är ganska inkorporerat i många företagsstrukturer. Alltså att det inte kanske bara handlar om att spara papper. Även om det kan ju ibland liksom, nej men vi ska inte skriva ut för miljön. Och det är ju också bra, men liksom... att jag tror att det är mer inkorporerat. Men, och samtidigt så tänker jag, för mig är det nog väldigt mycket, alltså det den här avhandlingen tydde på också, är att viss forskning visar att det finns, det är en svårighet också med väldigt komplexa problem, såsom miljöproblem. Och därför, när, ju mer man kan, så kanske på ett sätt kan man bli mer informerad, men också att det är lättare att förstå hur det hela hänger ihop. Och kanske framförallt lättare att förstå varför det är så svårt att göra någonting åt.
Mm.
Och det kan jag nog uppleva, att jag kanske när jag var yngre hade en större frustration för att jag kunde se att vissa saker är rätt, andra saker är fel. Men och varför agerar inte människor på det sätt som är rätt? Och när man upplever det, att så här, systemet tillåter inte mig att göra rätt fast jag vet att liksom, det här är fel, så måste jag göra det som är fel. Det skapar ju också mycket ångest och mycket hopplöshet. Precis som jag kanske inte vill flyga, men mitt jobb säger att jag borde flyga till de här konferenserna. Och så känner jag att jag måste göra det. Jag vet inte riktigt vad jag ska komma med det här, men jag tror att, liksom, att just, eller i den här avhandlingen så tyder de på det, att just sådana här komplexa problem är väldigt, kan kännas väldigt hopplösa för människor.
Men om, även när man får mer kunskap om dem, menar du?
Nej, alltså att det blir bättre liksom, ju mer kunskap man får. Men samtidigt så är det ju, jag känner mig hyfsat hoppfull. Jag är ju mer hoppfull än vad jag har varit tidigare i mitt liv.
Vad beror det på, tror du?
Jag har en tro på att människor, när det blir en kris, så går saker snabbt. Sen är jag orolig för hur långt det har gått när krisen kommer. Men jag är är inte så orolig över att när krisen väl kommer så kommer det hända saker väldigt snabbt. Det är jag nog. Jag vet inte om det är så mycket hopp egentligen, men...
Men det här som den här avhandlingen visar att ungdomar är oroliga för, det är, vet du, bekräftas även av en ny undersökning av SOM-institutet på Göteborgs universitet. Där de har undersökt inte bara ungdomar utan liksom den svenska befolkningen. Och då är hälften av alla svenskar oroliga. Alltså de två saker som toppar listan, som 49% tror jag, sa sig vara oroliga för, var klimathot och antibiotikaresistens.
Ja.
Så att, det är också tecken på att kunskapsnivån har höjt. Jag menar, skulle man inte känna till det så skulle man inte vara orolig för det. Och på något sätt så kanske det är en del i processen. Och sen har det ju absolut redan gått för långsamt. Kevin Anderson, och för att återkomma till honom, sa också det i sitt prat, att så här, ja, förlåt, för det var mest doktorander, alltså unga människor, och han är väl någon gång, inte vet jag, 50-55. Att förlåt för att vi har liksom, ja, vi har vetat det här sedan 90-talet, och sorry. Och jag hittade en bok på jobbet i bokhyllan faktiskt häromdagen där det stod ta med flytvästen, det var en VHS-kassett faktiskt, inte en bok. Ja. Och så var det så här, det här är en film till ungdomar om varför, alltså som vi var gjort på 90-talet då liksom. Ja. Och så här, varför har man inte gjort någonting om man visste det här redan 1993?
Med havsnivåhöjningar.
Ja. Som ju handlar om klimatförändringar.
Ja, och då, alltså då, och då kan man ju också verkligen så förstå frustrationen i, tänk också de som har varit engagerade i miljörörelsen sedan 70-talet. Ja. Då kanske man också upplever att det hänt väldigt, väldigt lite liksom. Men ja, det blev inte. Jag hade hoppats att det skulle bli lite mer hoppfullt här. Att vi skulle liksom känna att så här, woho! Men det som jag tror i varje fall är ju att precis som antibiotikaresistent, så kanske man inte känner att jag kan göra något åt det personligen. Och det som jag tror väldigt mycket är att när människor väl får något konkret att arbeta med, så tror jag att vi också kan finna mer hopp och mer liksom energi att göra någonting. Så att jag tror på att om man kan konkretisera och klimatproblem till exempel, så tror jag att det är väldigt bra, även om det kanske innebär en förenkling ibland.
Biogas, uppgång eller fall? Biogas anses ofta vara lösningen på väldigt många problem och ett väldigt gott exempel på cirkulär ekonomi. Och för att det då skapar en resurs i form av ett fossilfritt fordonsbränsle från till exempel vårt matavfall, och att det dessutom bidrar med gödsel, alltså slaggprodukterna av biogasproduktionen, kan man sen föra tillbaka till åkermarken. Där kanske maten kommer ifrån.
Oerhört cirkulärt.
Oerhört fantastiskt. Men det finns ju såklart nackdelar också, i form av att den här gödseln kan innehålla rester av gifter och läkemedel som man kanske inte vill återföra till åkermarken. Det finns ofta motstånd bland de närboende för biogasproduktion, för lukt och buller och sånt. Och sen finns det ett issue med lönsamhet. Inte alltid, men ibland. Så jag frågar mig, efter att ha läst en del nyheter här under veckan, om svenska biogassagan är på väg upp eller ner.
Det kan jag förstå. Finns det någon, är det ett hoppets ljus som lyser över biogasen?
Jag tänkte börja med att kanske ta två lite inte så hoppfulla exempel.
Temat idag.
Men sen återkommer jag till kanske något mer hoppfullt på slutet.
Ja, det är bra.
För i veckan så presenterade det kommunala energibolaget Göteborgs Energi att de tänker sälja sitt pilotprojekt Gobigas. Har du hört talas om det här?
Nej, det tror jag inte faktiskt.
Gobigas är alltså ett jättestort, helt unikt liksom forskningspilotprojekt för att producera biogas från skogsråvara. Men nu har man då beslutat att lägga ner det här, och Elisabeth Undén från Miljöpartiet säger i ett pressmeddelande att det är inget roligt beslut, men nödvändigt.
Det har alltså inte gått så bra ekonomiskt.
Nej, men det har inte heller varit meningen. Alltså det har kritiserats otroligt mycket för att det har kostat väldigt mycket pengar. 1,7 miljarder. Men ur liksom ett forskningsperspektiv så har det varit väldigt viktigt, och man har gjort stora framsteg. Men man säljer alltså anläggningen nu för att Göteborgs Energi anser att det kanske inte är de som ska vara, som ska stå för den här typen av forskningsstrategiska investeringar.
Men så just nu, de säljer den som någon form av forskningsprojekt eller säljer de den som en biogasanläggning?
Nej, alltså det är ju en pilotanläggning liksom, så den är inte kommersialiserad än, utan den är fortfarande under någon slags uppstart eller vad man ska säga.
Men är det någon som vill köpa den?
Jag tänker att kanske energimyndighet, jag vet inte. Nej, men, men det tror jag inte är omöjligt.
Det är inte klart,
att, för att bedriva forskning där, för lyckas man göra biogas och skogsråvara så är det ju fantastiskt. Liksom. Mm. Men och dessutom då så i Jönköping har man också beslutat sig för att lägga ner en biogasproduktionanläggning. Men av helt andra anledningar, för där det är en liksom kommersiell biogasanläggning som ja, funkar bra. Och, men man bestämmer sig för att lägga ner för att kunden till den uppgraderade biogasen, alltså fordonsbränslet, är länstrafiken där. Och de är inte beredda att skriva på ett nytt långsiktigt avtal. Så då handlar det om att anläggningen är rädda för att det inte ska finnas någon efterfrågan för sin gas. Ja. Vilket förvånar mig jättemycket. Ja, det trodde jag fanns. Men ja, i alla fall så är det de anger som anledning och därför så lägger de ner.
Det tycker jag känns som ett märkligt strategiskt beslut av länstrafiken i, vad sa du det var?
Jönköping.
Jönköping. Okej, så det känns ju inte så positivt.
Nej, men samtidigt då så genomför precis Naturvårdsverket en jättestor satsning på över 100 miljoner till en ny biogasanläggning i Småland, i Mönsterås.
Och där är det från djuravfall eller djur?
Jag trodde att det var från åkerbruk. Men det kanske är slakteriavfall också.
Nej, inte slakteriavfall. Jag menar alltså bajs.
Okej.
Inte djur. Ja, jag menar avfall.
Ja. Och de här pengarna kommer från regeringens satsning som heter Klimatklivet. Och man ska alltså producera fordonsgas här. Men det som är liksom, vad heter det, motsägelsefullt är att i det här projektet så har man ännu inte någon kund.
Nej.
Varken tilltänkt eller potentiell. Men man genomför ändå den här satsningen och tycker att det är ett jätte... Alltså det är, jag säger inte att det inte är ett bra projekt, men jag bara tycker att det är intressant att man samtidigt...
Det känns konstigt att man inte ger pengarna till det här i Jönköping istället. Då ja. Skulle man kunna tänka sig. Eller att... alltså att det inte finns något samarbete där Naturvårdsverket går in och säger att ni bör upphandla, alltså det här är en del av den nationella strategin för en fossilfri fordonsflotta, ni borde upphandla, eller jag vet inte.
Ja, det ligger säkert mer bakom än vad jag har lyckats läsa mig till, men jag tycker ändå att det är intressant att biogasen liksom hoppar upp och ner i sin popularitet och i hur mycket man tror på den.
Mm. Ja, det känns verkligen som att det är pendlar och dessutom förra året när det var med den här skatten och kan vi ha subventioner för biogas i Sverige i det EU. Det känns som att biogasen är liksom med i något form av väldigt turbulent spel.
Ja, verkligen. Hela den där EU-härvan har ju verkligen skadat, eller vad ska man säga, hindrat utvecklingen av biobränslen i både Europa men också i Sverige. Och jag tror att det här var faktiskt den tredje punkten som de ville... prata om i det där ministerrådet som vi pratade om förut. För även de andra nordiska länderna har ju också massa biobränslen. Eller biomassa som de vill bränsla. Men icke desto mindre, vi kommer att fortsätta följa hur den svenska biobränsle- och biogasproduktionen utvecklas.
Du har lyssnat på detta 26:e avsnitt av Supermiljöpodden med mig Vera Telmo och min eminenta kollega Ellen Palm. Lyssna igen nästa gång och ha det så bra tills dess. Hej då!